Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 319. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej, hej.
Hej.
Efter 3-0 hemma mot IFK Norrköping är Malmö FF fortsatt allsvenskans enda fullpoängare. Men trots den odiskutabla segern så kom mycket av snacket inför, under och efter matchen att handla om Sergio Peña och det faktum att han togs ut och spelade 6 dagar efter att han åkt fast för grovt rattfylleri. Vi kommer givetvis att återkomma till det sportsliga om en stund, men först alltså Sergio Peña.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sent i tisdagskväll så stoppades Peña i Malmö efter att ha begått flera trafikförseelser. Efter nykterhetskontroll visade det sig att han hade gått och väl över 1 promille alkohol i blodet och han är nu misstänkt för grovt rattfylleri och trafikbrott. Strax efter lunch i fredags sipprade nyheten ut och senare på eftermiddagen medgav Peña i intervju med Expressen det inträffade. Och vi ska göra klart här att det finns ju inte någon egentlig koppling mellan arbetsrätt och brottslighet, förutom för personal inom rättsväsendet. Kort sagt så är det ju generellt så i samhället att vad den anställde har för sig på fritiden påverkar inte arbetssituationen, såvida inte det handlar om straff som omöjliggör arbetet, så att säga. Men med det sagt, och här för den som vill börja, gjorde Malmö FF rätt eller fel som lät Sergio Peña spela?
Ja, det är ju million dollar question någonstans i detta. Jag har inte ett jättetydligt svar på det. Jag har inte en solklar uppfattning i frågan och jag är ändå lite överraskad att så många verkar ha det. Några å ena sidan, som vi såg en rad experter på Twitter, Tobias Hysén och Nordin Geisert till exempel, tyckte det här var fullständigt katastrof. Och å andra sidan Malmö FF som tycker det var solklart fall att inte stänga av honom. I alla fall tolkar jag det så när klubben uttalar sig i frågan.
Min spontana reaktion är, du ska väl först och främst säga att han är misstänkt för rattfylleri. Det är viktigt med allt sånt här också, att du är misstänkt för trafikbrotten.
Ja, absolut, ingen det sa jag också.
Ingen är ju, nej, men jag tror det är väldigt viktigt att liksom, ja, ha med de här distinktionerna väldigt tydligt. För mig så vet jag inte om man måste kalla den avstängningen, men jag tänker så här att de här elitidrottarna är stora förebilder, inte minst för ungdomar. Det finns väldigt mycket i det här som är beskrivet, hur han har liksom kört, framfört bilen på ett sätt som är enligt mig trafikfarligt dessutom, och det har gjort under alkoholpåverkan. För mig är det liksom någon sorts logik i att nej, jag tycker inte att han ska finnas på planen direkt efter detta har hänt. Jag tycker att man på något sätt måste markera genom att inte spela honom.
Nej, för det går ju att se på yrken på olika sätt också, för att fotbollsspelare är ju inte, rent juridiskt så är det ju ett yrke som vilket som helst, men symboliskt så är det ju inte riktigt det, och det går inte riktigt, tycker jag, att fullt ut resonera på samma sätt i alla frågor med en fotbollsspelare, för man representerar sin klubb även när det inte är träning och match. Det går inte riktigt att komma ifrån.
Nej, jag blev överraskad av MFFs beslut, och det jag tycker, det är möjligt att man har mer information, det har man naturligtvis, än vad vi har runt det som har hänt, men det blir så kryptiskt också när man hänvisar till det på något sätt. Jag vet inte, jag tycker det blir en otydlighet från MFFs sida, dessutom när man säger ja, men vi har straffat honom. Och jag förmodar att det rör sig om böter eller något liknande förmodligen. Det kan inte vara så mycket annat egentligen. Men då får man kanske vara transparent även med det i så fall då. Mm.
Ja, men det är liksom, symboliken blir ju speciell här då, för som så många har pekat på så blev ju Martin Olsson avstängd här i januari. Han fick varken träna eller spela match efter att ha kommit sent till träningar då, till samlingar. Och symboliken blir ju lite haltande, och det är liksom, just då är att man tycker att det här sker utanför omklädningsrummet, och straffar man ju på ett annat sätt då, förmodligen då med böter MFF, och sen så kommer ju samhällets straff så småningom. Men det är ju återigen det här, är gränsen mellan privat och omklädningsrum, är den verkligen så tydlig? Och för man representerar ju alltid klubben, och man skadar ju också klubbens varumärke. Det är liksom, om man en anställd på ett byggföretag som gör samma sak, skadar ju inte byggföretagets varumärke egentligen. Det når ju aldrig ut i offentligheten på det viset. Och dessutom så blir det ju kanske lite snårigt framöver, även om MFF tycker man är konsekventa, för nu kan man ju då inte riktigt straffa någon genom avstängning för grova brott utanför planen. Och om man tycker att man kan det, beroende på vad det är för brott, hur ser den skalan ut? Och det blir fall till fall, men det just med tanke på att det här är ett grovt brott, det är liksom inte ett glas vin, utan det är betydligt mer än så. Och vad motsvarande ska man göra för att liksom inte få spela? Och vad kan man göra för att få spela?
Och här tycker jag det finns dubbla aspekter också. Alltså dels klubbens centrala agerande så att säga. Men även i detta fallet Henrik Rydström som tränare. Är det korrekt att ta ut en spelare som har druckit ett antal glas vin mellan två matcher? Alltså var drar man de gränserna själv? Det är självklart för mig att en spelare ska kunna ta ett glas vin eller dricka en öl när de är lediga. Det handlar inte om det. Men här handlar det om en ansenlig mängd som har gjort dig så påverkad. Är det liksom... Det är faktiskt en signal inåt spelartruppen också, kan jag tycka. Även om det kanske har en mindre eller mer underordnad betydelse i sammanhanget. Men det blir en väldigt konstig situation.
Mm. Sen försökte titta lite. Det är ju som sagt väldigt mycket fall till fall. Jag har tittat lite vad andra klubbar vi har. Pavard i Bayern München stängdes inte av för rattfylleri här i förra hösten. Vi har Elfsborg stängde inte av Daniel Mobeck 2008. Det var också en grov rattfylla under den allsvenska slutkampen, har jag för mig där. Vad blir det för 15 år sedan då? Och förra året så lät masarna Antonio Lindbäck fortsätta köra också. Det är en grov rattfylla. Så att det är liksom MFF, det är ju inte ett unikt fall så att säga. Och sen är det ju alltid det här, hur mycket ska en spelare straffas? Vi har ju dels det juridiska sen då när utredningen är klar, och sen har vi straffet från klubben som redan har kommit då, vilket förmodligen är ekonomiskt då. Ska man också liksom ha ett sportsligt straff på det? Det är ju det som är det luriga, och vad är rimligt att lägga gränsen? Jättesvårt förstås.
En annan gränstagning är ju så som det är beskrivet, att hur bilen framfördes, att han gjorde en vårdslös omkörning och över heldragen linje. Om det så är fallet, om det visar sig så i rätten, vad hade hänt om han hade skadat en annan medtrafikant? Hade man kunnat se det på samma sätt då?
Sannolikt inte.
Jag tycker att det hade varit ännu svårare då naturligtvis, men bara att han utsätter risken, det är... Mm. Ja, jag vet inte, det var en lite oväntad väg ut ur det här tycker jag.
Ja, och lite problematiskt kan jag också se, och det kan väl också vara tänkvärt för lyssnare att inse varför det är viktigt med media. För det här är ju ingenting som överhuvudtaget nämns på Malmö FFs hemsida.
Borde Peña ha agerat på något annat sätt efter det inträffade?
Ja, det tänkte jag innan det inträffade. Kan
ja, det kan vi vara rörande överens om.
Jag tror att Peña, det var bra för honom att han uttalade sig och ja, förklarade vad som hänt och att han ångrade sig. Det är ju, i nästan alla fall, för att inte säga i alla fall, är det ju bra att lägga sig platt när man har gjort något sånt här. Och sen mötte han pressen igen då, kunde väl kanske uttalat sig pratat lite mer om det. Nu vill han inte prata det, utan hänvisade att vi kunde googla efter den här Expressen-intervjun då, för det var där vad han tyckte.
Han kunde gott sagt några saker till all media faktiskt. Mm,
det kände jag också att han kunde ha gjort.
Sen tycker jag en annan aspekt av det här, att, och det är också, där är det verkligen en gradering, men när man är kritisk mot att han fick spela nu direkt och inte bli avstängd eller vad man ska kalla det, så innebär det inte att jag menar att han ska lösas från sitt kontrakt med MFF och sparkas ut. Det är inte det det handlar om. I de flesta fall så har man rätt och möjlighet att kunna ha en andra chans, absolut. Det finns undantag för detta också i MFF-historien, det vet ni. Men det alltså ett resonemang och att han gör vissa saker, ställer upp på vissa saker liksom för att visa att han inte gör det här igen. Det kan ju vara ett enkelt sätt att ut och föreläsa och berätta om det här också. För inte minst för ungdomar, kanske i föreningen.
Men hur höga krav ska man ställa på spelarna då? Om man pratar i generella ordalag.
Det är ju jättesvårt, men alltså, det finns ju en code of conduct som är inskriven i spelarnas kontrakt som de ska förhålla sig till. Och där, det är ju rimligt med tanke på vilka enorma summor pengar som spelarna tjänar och vilka förebilder de ändå ganska ofta gillar att vara också. Jag menar, den typen av berömmelse gör ju att de kan få sponsorkontrakt och att de kan få liksom visa upp sig för nya klubbar och tjäna mycket pengar också. Men då får man ju kunna hantera den på ett bra sätt också. Så jag tycker ändå att kraven är ganska höga. Är kraven höga när man säger att man inte ska köra bil full? Det vet jag inte. Det är väl ett ganska lågt krav.
Det är ju liksom den starkaste punkten i det hela den här historien naturligtvis, att han körde alkoholpåverkad. Alltså, det här med att alla kan råka ut för det, alla har säkert korsat en hel dragen linje eller gjort en slarvig omkörning, och de flesta av oss kanske har både kört för fort och blivit stoppade för att man har kört för fort. Alltså, de här enskilda förseelserna, ja, det är väl sånt vi alla lever med, men det blir ju ett paket här som då dessutom kryddas av det här med att det naturligtvis beror på alkoholpåverkan, som gör att det är ju ett betydligt längre än en tillfällighet, om man säger så.
På stadion så fick ju Per-Arne ganska rejält stöd från hemmapubliken och gjorde kanske sin bästa insats rent spelmässigt den här säsongen.
Ja, när spelarnas namn lästes upp då ska ju liksom publiken då ropa ut efternamnet. Och då fick ju Peña det, både det efternamnet som skreks med störst eftertryck samt en följande applåd och jubel då. Vilket ju överraskade mig i alla fall. Och det pekar väl någonstans då på att MFF stärks i sin tro att de agerat rätt här då, var de lägger bestraffningen någonstans och hur de gått vidare här, antar jag. Sen så har man ju fått mycket mejl, några samtal av folk som är väldigt upprörda och som tycker att men vi ifrågasätter inte MFF tillräckligt starkt för det här, och ja, de vill väl liksom mer hänga honom på ett sätt. För mig är det liksom alldeles för snårigt för att liksom slå fast det ena eller andra, utan man får försöka resonera sig fram.
Max, är du förvånad över hur det såg ut för Peñas del på planen med tanke på förutsättningarna?
Ja, det är ju rätt starkt psyke kanske att gå ut och göra en så pass bra match. Det är det definitivt. Jag kände också att han ville visa någonting, därför att han är ingen målkung, om man uttrycker det så, men han drev iväg två riktiga långskott och det kändes precis som att han ville väldigt gärna göra ett mål för att kanske på något sätt på det sättet göra rätt för sig. Jag vet inte, men alltså, i hans egen tankevärld.
Väldigt inspirerad. Ja. Nästan. Jag har sett honom göra bättre matcher i MFF, men jag har nog inte sett honom lägga ner ett så gediget defensivt jobb som han gjorde i matchen. Det var liksom, jag såg framförallt, ska vi se så att jag inte säger fel här nu, det var nog i första halvlek så är det en hörna där Lasse Nilsson blir kvar som siste man och ropar Och där Penjaf ser att, han, att Lasse Nilsson behöver hjälp och springer tillbaka i full karriär och till slut faktiskt är som sista man samlar upp bollen och spelar den vidare. Liksom. Det hade Penja förmodligen inte gjort förra året.
Nej, det stämmer nog säkert.
Det kan vi inte få svar på. Men...
Nej, men det känns någonstans som att han kanske både ville visa gentemot publiken men kanske det också inåt mot klubben att han fick en... Att han ville, vad ska jag säga, på planen visa sig värdig att han ändå fick en chans. Men om jag liksom ska försöka sammanfatta kort så tycker jag fortfarande att det kändes fel i magen. Jag är förvånad över att man fattade det beslutet. Och att man, som Fredrik väl har lite varit inne på, då, gör en väldigt svår gränsdragning var framåt. Vad någon ska göra för att man inte ska spela nästa match. För mig hade det varit naturligt. Och det känns konstigt den här lite luddigheten från klubben. De tycker säkert att de har varit jättetydliga med att vi har gett dem ett straff och vi kan inte säga mer för vi vet inte mer från polisutredningen. Alltså, men det känns luddigt för mig och jag tycker inte att MFF har varit så tydligt.
Ja, men just, jag tycker att MFF kunde vara tydligt med att det är en luddig situation. Kanske så man hade velat ha det. Just att de hade kunnat kanske resonera lite kring att det här är väldigt svårt. Och, alltså, och få liksom lite sympati ur det istället för att vara liksom det här var inget konstigt för oss och ändå kanske inte riktigt motivera fullt ut varför det inte var konstigt. Jag landar väl kanske det är möjligt att jag känner annorlunda om några timmar men jag landar nog också i att det rent det bästa hade nog varit att inte spela Penja mot Norrköping och bara liksom du vilar denna matchen och så går vi vidare sen. Just för att det hade varit, det finns en symbolik i det också och jag tror Penja hade förmodligen accepterat och köpt det resonemanget också.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror... kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Säger, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Om man då tittar på det som utspelade sig på planen mot Norrköping så var det ju väldigt mycket som var positivt för MFF. Isak Kiese Thelin fortsätter göra mål. Stefano Vecchia och Taha Ali fick göra sina första baljor. Och Sebastian Anasi har en stigande form. Men vi börjar ändå där bak, tänker jag. För fyra omgångar in i Allsvenskan så kan man inte säga annat än att rekryteringarna av Busanello och Derek Cornelius är en scoutmässig fullträff. Och Fredrik, eftersom du och Kent Leon Jönsson gav brassen en femma i betyg mot Norrköping så får du börja där. Varför landar ni i det betyget?
Ja, men det är ju egentligen inte för något specifikt han gör i matchen utan det är för att han gör så otroligt mycket och det är liksom ett helhetsintryck i honom och Kent skrev i sin krönika också att det är inte så att han har en specifik egenskap som gör honom väldigt, väldigt bra utan det är ju, ja, som du sa, helheten och han, om man tittar statistik på honom från matcherna så är han otroligt involverad i spelet hela tiden då från, som sin ytterback. Och han ja, vänsterback, det var lite underligt, eller underligt är det ju ofta då med Rydströms lag att de står uppställda på ett sätt på det här pappret man får med där startelvan står. Sen så blir det väldigt sällan så på riktigt. Det tar några minuter in i matchen så börjar man se vad som gäller. Och man tänkte kanske först att det här var en trebackslinje med wings. Lite så som MFF körde mot Kalmar. Men man förstod ganska snabbt att det var en fyrbackslinje sen. Men då börjar ju han till vänster i den då. Och sen så är han ju... ibland en av tre mittfältare tycker jag, och ibland är han en ytterforward, ibland är han en wingback som fräser upp, men allt sammantaget är han väldigt mycket och på väldigt många platser och väldigt involverad där det händer saker, och det är egentligen, ja, han borde egentligen vara arg på sina lagkamrater att han inte får lämna denna matchen med i alla fall en assist.
Jag tänker att vi kommer, kan nästan inte komma närmare gamla svunna tider, som jag inte riktigt, det är inte riktigt, men det var ju nästan en 2-5-3 uppställning.
Ja, emellanåt.
Jag måste säga att som fotbollsvän så blir jag upprymd över att se både honom, och vi kommer att komma in på Cornelius också, för att det här är ju de där, vad ska vi säga, drömförstärkningarna som det ser ut just nu i alla fall, som man liksom inte tror att svensk fotboll riktigt kan reda ut. Att det här är spelare som kunde spela på en helt annan nivå. Alltså Busanello skulle ju absolut kunna spela i större ligor ute i Europa utan minsta tvivel. Och det är klart att om du tittar på Cornelius, alltså spelar du ordinarie mittback i Kanadas landslag, så är det nog också egentligen över allsvensk nivå.
Fast det var han ju inte,
han var inte när han värvade honom. Nej, det är sant. Men nu är han ju det. Men alltså Busanello, bara det du och Fredrik, vi satt och pratade under matchen. Är det någonting man kan fortfarande kan kritisera MFF för, så är det ju inläggsspelet i många stycken. Men Busanellos precision och liksom den här, vad ska vi säga, väldigt exakta känslan. Liksom, när han, det är aldrig på chans på något sätt när han slår inlägg eller instick. Men just inläggen, det är en härlig upplevelse tycker jag.
MFF uppges ju också enligt brasiliansk media har gett under 5 miljoner kronor för honom, så att det känns ju som ett, ja, det är ju vrakpris på det.
Det ser lite, jag trodde att han var skadad ett tag i första halvlek, för det ser lite, när han bara joggar så ser det lite ryckigt och hackigt ut, men det är en,
ja, men det är fascinerande med
när han har bollen vid fötterna.
Ja, men det är fascinerande med MFFs vänsterkant, det är inte två naturliga löpsteg på Stefano Vecchia och Gabriel Busanello, men sen när de väl sätter fart och får, ja, framförallt när de har bollen då, som sagt, så, då går det undan liksom.
Max, du har ju pratat om Derek Cornelius flera gånger redan. Har du under den tiden, de månaderna han har varit här, har du sett någon utveckling i hans spel?
Jag tycker att det växer. Han tar mer och mer plats och han visar fler och fler olika egenskaper. Bara för att ta ett par exempel rakt ut i luften från igår. Han hade en rensning med vänsterfoten som han skickade nästan ner till målvakten i Norrköping. Alltså den var så bestämd och det var inte helt enkel att göra. Jag minns rätt, en studsande boll eller rent upp på volley där han bara
jag kan också tänka mig flera andra saker han gjorde som var mer imponerande.
Nej, men det var ändå ett tekniskt stycke i sig själv.
Ja, men det var ett sånt tillslag där bollen liksom ser ut, alltså den rör sig inte, ja, den rör sig framåt såklart, men den rör sig, ingen skruv på bollen alls, den ligger liksom så att säga stilla i luften.
Nej, jag gillar ju att det där, man visar den typen. Sen gillar jag också att han kliver upp på mittfältet ibland och framförallt på fasta situationer. Det var återigen MFF kladdade till det med en kort hörna och det blev spel ute på kanten och Lasse Nilsson, han ilade genast tillbaka till backlinjen, men Cornelius blev kvar där uppe. Och jag tycker jag gillar den typen av mod liksom, att ja, men för fan, förlåt, in med bollen, jag är kvar här. Den inställningen gillar jag.
Jag tycker det är lite orättvist att gnälla på en kort hörna. Nu gjorde de ju ett mål på en hörna i denna matchen. Mer än ett hörnmål per match, det tycker jag inte man kan kräva. Det måste variera också.
Nej, men just det, om man nu slår den här korta hörnan, då tycker jag man ska ha lite tålamod och våga stanna kvar också. Det är inte första gången han gör det.
Jag tycker att han är följsam. Han är väldigt stabil. Spelar säkert och brytningsstark. Liksom. Det är liksom en, vad ska man säga, lite back to basic mittback som efter ett defensivt fladdrigt år känns som att det var precis vad MFF behövde. Och sen, om vi ändå är inne på det defensiva, så tycker jag att Sebastian Anasi och Josef Ceesay på högerkanten förtjänar ett omnämnande efter hur de plockade ner Sigurdsson, som egentligen som väl får betraktas som topp tre allsvenska offensiva spelare, som inte kommer någonstans.
Nej, det var det allra första anfallet efter en halv minut.
Ja, då var de lite urvakna då. Ja. Men efter det var det ju verkligen.
Ja, han såg ju direkt uppgiven ut i andra halvlek. Mm. Då stod det ju i för sig 3-0. Så att, men,
Ja, men... det blev Åge Hareide. Det var för övrigt på plats på stadion. Jag växlade några ord med honom nere i pressrummet. Han var ju där för att... Han är ju isländsk förbundskapten numera. Det gick så där med den här pensioneringen. Igen.
Alltså han är jättedålig på det.
Ja, det är hans nästan sämsta egenskap. Men Arnor Sigurdsson och Arnor Traustason var han där för att spana på. Och kanske också... Daniel Gudjonsson, men det, han är inte aktuell för trupper än så länge. Och han, det var inte så mycket att se av honom under den här matchen. Han satt på bänken. Men i alla fall, det var ju mest försvarsspel för båda de här islänningarna i IFK Norrköping. Så det var nog inte så mycket att se.
Men apropå Ceesay så känns det som att han känns ju mer bekväm när han får spela lite längre bak i banan. Det var ju ändå liksom, det var ju ändå något av ett orosmoln för MFF att Tinnerholm inte kunde spela. Så vad betyder det att det ändå funkar så pass bra utan honom?
Ja, men det var väl som du själv säger att det var väl ett gott betyg att, och det du har nog rätt i, att han är lite mer balanserad, lite lugnare kanske när han är där bak, när han bara får fram på kanten.
Sen är det ju, det måste vara en väldig trygghet, tänker jag, ha en sån spelare på, framförallt kanske på de offensiva hörnorna. Det räcker ju nästan att man har honom kvar där hemma, för det är ju ingen som har en chans i en löpduell. Liksom.
Jag tror också det var viktigt för honom att nu när han fick chansen från start faktiskt göra en bra match, där skulle jag väl nästan kunna säga var hans bästa match i MFF. Men det är också, i och med att han har vissa problem den sista tredjedelen, även om han var lite skarpare där också. Han har ett ganska tidigt inspel till Anders Christiansen, när Christiansen liksom gör en liten chip som ganska nära mål ändå, fick han till. Men att han liksom får göra den insatsen och känna att det här var rätt väg, och det är liksom, mycket talar faktiskt att han kommer få starta även mot Hammarby, för efter matchen så uttalade sig Rydström om skador då, och då nämnde han Tinnerholm, och där mellan raderna så lät det som att det var nog tveksamt att han spelar mot Hammarby. Det är en ljumsk problem där på.
Det brukar ju faktiskt betyda ganska många veckor med automatik.
Ett hack upp i banan och in i banan så fortsätter Hugo Larsson att imponera. Finns det något scenario där han spelar i MFF i höst?
Nej.
Nej, det har jag också jättesvårt att se.
Alltså han imponerar något med sitt löpsteg och med sin blick för spelet. Och han slår väl någon felpassning igen, men liksom han äger ju stundtals.
Man börjar ta för sig mycket offensivt också, involverad i rätt mycket där. Har ju han är ju synnerligen delaktig i 3-0-målet då, när han slår djupledsbollen mot det här liksom Sönerex skarvar vidare.
Den skarven fick lite uppskattning, tyckte jag. Den försvann lite kanske i förhållande till syldragningen, men ändå.
Ja, men det är ju fortfarande så, när vi summerar de offensiva poängen bland mittfältare så är det ju topp Sören Rex.
Det kommer väl inte att bli så i slutändan, men jag sa ju direkt när vi satt där, Fredrik, att det skulle kunna vara årets mål i Allsvenskan. Alltså det var en delikatess. Där behövde ju inte avslöja att han inte är så bra på att skjuta heller, för han kunde ju bara rulla in
det. Det är härligt att se spelare som blir så genuint glada.
Alltså glädjefnatt kan man aldrig få för mycket.
Ja, men det var ju liksom ett sånt där, alltså det var liksom en pojklagsspelare som gör ett efterlängtat mål, som vill göra alla målgester han bara kan efter det. Dels springa och skrika, sen glida på knät, sen skrika mot publiken lite till och sen lunka hemåt. Det känns som han fick en härlig respons också för efter det. Så det var rörande på något sätt.
Apropå, du nämnde, vi har nämnt Vecchia och Rex här, så var det ju, ibland blev tajmingen perfekt, för det var ju så att Sören Rex stod redo vid sidlinjen att kliva in när Vecchia gjorde sitt mål. Jag tyckte det var bra att Rydström fullföljde, därför att nu hade Vecchia fått sitt mål, han hade fått den upplyftande känslan, och han hade inte haft en jättematch, en helt okej match, men
han såg rätt sliten ut också, ja, i det tillfället.
Och det känns väldigt bra att ge med Rex minuter, för jag tycker att han är en väldigt viktig spelare för dem.
Han pratade om det efter matchen en vecka, att han har en förmåga att se otroligt trött ut, men att, och att han kan vara det emellanåt, men att han får energi, och det är väl liksom det som det menas då med att han ska använda som en Ferrari-bil. Man ska liksom inte köra med att han ska springa upp och ner, utan han kan lunka lite och sen explodera då emellanåt. Så det är väl där man får det. Det var ju, tror jag att det målet betydde rätt mycket för Stefano Vecchia, liksom för MFF uppenbarligen, genom att någonstans lite ta död på spänningen. Jag kände någonstans att ja, hur bra det här än ser ut, så är det ju faktiskt fortfarande bara 1-0, och Norrköping har individuell skicklighet i laget, framförallt i Sigurdsson och Kristoffer Nyman, som faktiskt kan kvittera i den här matchen. Det räcker med en chans, så han dödar ju matchen där, men också för hans egen skull att lämna fjärde matchen utan mål och utan en sån här riktigt övertygande insats, även om han var bra mycket bättre, liksom har ju tagit små kliv hela tiden då, från, även om Brommapojkarna matchen var väl ett kliv tillbaka då, om man får se det så, men han var mer involverad mot IFK Göteborg, ännu mer involverad nu, framförallt stämde ju samarbetet med Anders Christiansen och inte minst Bussanello väldigt bra.
Tror ni att de här målen betyder lite extra för Henrik Rydström också? Man kan ju säga, om det är ju kanske framförallt Vecchia och Ali som är liksom hans värvningar, så att säga.
Jo, men det är klart, det gjorde det säkert. Jag tror att det betyder jättemycket, för även om det var lite roligt här när Isak Kiese Thelin gjorde mål igen och hade fem raka, man tänkte att kan få ett till bra där. Men alltså, det är viktigt för alla att man ser att det är fler som kan göra mål och göra bra fotbollsmål, så att det liksom inte bara är en slump att bollen studsar på ditt skenben och green, utan det var ju riktiga mål, så att det tror jag höjer självförtroendet hos alla, även Rydström. Sen vet jag inte om man ska säga något generellt, liksom bara så tyckte jag det var fantastiskt god underhållning och stort självförtroende i MFF-spel, framförallt i första halvlek. Sen dippade ju en del och MFF klarade det trots dessa ideliga avbrott, och jag tycker man tillåter för mycket behandlingar på planen och för mycket duttande hit och dit. Det var återigen en spelare, nu kommer jag inte ihåg vem, i Norrköping som liksom hade varit skadad och fick ont igen och satt sig ner på planen istället för att gå av.
Det var väl Shabani?
Ja, den förre MFF-spelaren Lorenz Shabani som
jag vidhåller,
kallad av smuts från sina gamla sport. Det måste ändå känns lite tungt.
Nej, jag vidhåller ju fortfarande. Jag är envis där att han ska ha gult kort. Och så av med honom och så får han behandlas där. Han kan gå för egen maskin. Det är tröst. Vad var vi uppe i? 8, det blev 9 minuters tillägg i första halvlek. Nu var det någon huvudskada i början, så det var inte, men det var det kändes som att Norrköping gjorde en del för att hacka sönder den där halvleken. Men sen, om man bara ska spinna vidare, så började inte MFF kanske så bra i andra halvlek, men Norrköping hade ju inga chanser, och man kände ju liksom också att ja, men när Malmö väl får ett mål så kommer det där flytet igen, och jag tycker att hela det här bygger ju på egentligen att man nu har ett stabilt försvarsspel, som man hade en gång i tiden för väldigt länge sedan på 70-talet när backlinjen hette Roland Andersson, Roy Andersson, Christer Christensson och Ingmar Erlandsson, liksom det, då visste de att vi kommer att göra mål framåt, för de släpper inte in något där bak, det är ingen risk.
Ja, och det innebär ju också att man kan tycka att det såg lite sisådär ut första 15-20 andra halvlek. Men Norrköping kom ju verkligen ingenstans. Och när Norrköping sen kände att de behövde flytta fram och satsa lite mer framåt för att kunna kvittera, då blev det ju ytor för MFF att spela på igen.
Mm. Ja, det är väl egentligen bara effektiviteten som man kan anmärka lite på då.
Men det känns som att det är lite grann, så ska det vara. Så har det varit, det är sen gammalt.
Ja, precis.
Jag tyckte det var stor underhållning. Jag tyckte det var en fantastiskt rolig match att titta på från Malmös sida.
Och jag förstår att stämningen på stadion var bättre än på mycket länge egentligen. Så att du tänkte på, det är alltid svårt, för man tenderar till att glömma bort sånt där, och liksom matcher glider in i varandra med åren liksom. Men jag kan inte minnas att fjolåret någonsin hade de här topparna liksom, eller kanske snarare den här lägsta nivån. Det var som att det var fart hela tiden på publiken. Det var rätt häftigt att vara med om. Det känns som att jag uppfattade som att supporterna såg liksom sitt Malmö FF återvända på något sätt. Det är ett lag med spelglädje och som liksom kastar sig över matchen, och som Rydström har sagt att man ska gå för strupen liksom, och som pressar högt och liksom försöker göra det lite extra, där man liksom ser ett lag som förstår varandra ute på plan, där spelarna någonstans talar samma fotbollsspråk, och det blir liksom kärleken till ett fotbollslag är ju lite som ett äktenskap, om man kan säga det så här. Ibland så kanske man går in i liksom lite så här dippar, och man tänker, man kanske inte känner så stort engagemang och sådär, men igår var det något som så här att de rekindlade publiken och MFF, tycker jag. Det var liksom som att det började blomstra igen.
Ja, men vi delade ju ut ett pris också till Lynn Grant från årets skånska idrottare. Det innebar att Hedenskog och jag, vi satt på en lite annan plats än där vi brukar sitta. Vi satt väldigt nära supportrar. Och jag reagerade faktiskt på det du säger, alltså under matchen. Det var liksom mycket leenden, mycket skratt, high five mellan åskådare och sådär. Liksom. Det kändes som att publiken hade roligare än på länge faktiskt. Och det var ju mer underhållande.
Jo, men det är klart att allt annat lika så är det ju roligare att hålla på ett lag som spelar roligt. Ja.
Och man kände, jag tror de kände ganska tidigt, kanske även när MFF ledde med 1-0, men det här är det gamla MFF, de kommer att vinna där.
Hålla på ett lag som spelar, jag kan inte relatera.
Ja, men det är ju
säkert.
Det är ju... Det var ju bra jobbat så att säga av publiken med för att första halvlek, som du var inne på Max, det var inte lätt att hålla stämningen uppe genom hela den.
Nej, men tack på rycket det var.
Med de långa avbrotten som var.
Och det var, man bara ska stoppa in där, så efter matchen så var ju firandet längre och mer explosivt än på länge, känns det som. Det var som att de inte ville sluta och gå därifrån.
Ja, det kändes som att det hängde väldigt mycket ihop med 2-3-0.
Ja,
kanske framförallt 3-0 och hur det såg ut. Så att säga. Hade det blivit 1-0 så hade det nog inte blivit samma.
Nej. Det var väldigt stor glädje. Man ser även spelarna skuttade runt. Även de som bara hade spelat lite grann på slutet sprallade runt som om de hade varit synnerligen delaktiga.
Isak Kiese Thelin, han fortsätter göra mål. 5 mål på 4 matcher nu. Mot Norrköping så kändes det också som att han var mer delaktig i spelet än tidigare, tyckte jag. Även om Rydström har spelat med falsk nia tidigare så får jag lite känslan av att Thelin håller på att etablera sig här nu som en, liksom en av de absolut viktigaste bitarna i lagpusslet.
Mm. Och det är väl det som också gör det lite oroande, att det finns ingen bakom där för någonting skulle hända. Nu har jag ju inte visat några tendenser på vare sig trötthet eller skadekänningar eller något sånt alls där. Men ja, det har varit lite spännande om Isak Stilin blev avstängd, för att se vad som händer då och hur det ser ut.
Apropå avstängning, alltså...
Ja,
du vill fortsätta.
Får man ha ett litet statistiksegment om Isak Hedin?
Gör det. Jag sparar min varningsstatistik då.
Ja, precis. Ja, men 5 matcher, 4 mål i rad nu då. Det finns 2 sviter i modern tid att ta hänsyn till här. Och den första är Niklas Skogs svit som gjorde mål 5 matcher i rad år 2003. Totalt sätt så gjorde han, så vi ses, jag inte säger fel nu, 7 mål på 5 raka matcher. Och rekordet då, vad jag har kunnat hitta, är Peter EJ från 2002, alltså året innan då, där han gör 8 mål i 6 raka matcher. Så mål mot Hammarby nu på söndag, mål mot Varberg den följande torsdagen, så har Isak Hestelin tangerat det rekordet. Och ja, man kanske får be om lite lyssnarhjälp då, för om det är någon som har koll på gamla tiders rekord. Om vi sträcker oss på 80-talet och bakåt. Ja, vi har inte haft så jättemycket tid efter match innan vi spelar in där, så jag har inte hunnit grotta ner mig jag har inte hunnit gå tillbaka till 1910 och se vad rekorden är i det här fallet.
Det poppar upp en så här udda statistik då. Visst var det så att Erik Friberg gjorde 6 mål på 6 skott på en säsong, jag tror det.
Mm. Ja, Mr. 100% där. Men tittar vi på skytteligan lite, så MFF har ju faktiskt inte haft en skytteliga vinnare sedan Niklas Skog. Om vi då räknar bort Mattias Ranege, och det tycker jag faktiskt vi kan göra, 2011 då, där han gjorde bara 3 av sina 21 mål gjordes i MFF. Han bytte ju klubb från Häcken där under sommaren.
Gällande, eller lite mer statistik då, så har ju MFF faktiskt bara dragit på sig 7 varningar på 4 matcher. Och ingen spelare har mer än en varning. Är det en slump eller är det en effekt av spelmodellen? Jag tänker så här att ett lag som har mer boll borde ju liksom hamna i färre situationer där man blir varnad.
Ja, men det har inte riktigt stämt tidigare år. Så där. Jag skulle nog mer sortera in det. Jag 50% slump och sen så finns det 50% harmoni kanske. Jag tycker liksom att frustrationsvarningarna har man tagit bort. De enda 2 varningarna, om jag inte liksom har minst någon fel här nu, så de 2 skitvarningarna är ju egentligen Sören Rex och Bussanello mot IFK Göteborg borta, som de tar tidigt i matchen. Bussanello för att han inte kommer till domaren när domaren kallar
honom. Han var ju nära att dra på sig en mot Norrköping också. I andra halvlek när han fick frispark i höjd med eget straffområde och blev fly förbannad för att inte även linjemannen markerade frispark. Det räckte liksom inte att huvuddomaren blåste. Han ville ha det bekräftat från 2 håll.
Ja, men visst. Ja, det var bra att han klarade sig där. Annars hade han ju varit undantaget. Nej, men det är väl liksom, mår man... Man har sånt fokus på spelet och liksom på sånt sug efter att spela så att man kanske liksom inte riktigt fokus, man lägger inte samma fokus på små grejer och irritation, och går inte runt och är irriterad på samma sätt. Men de kanske drar på sig 5 varningar nästa match som alla är för snack. Som, ja, mer slump kanske.
Men jag tror harmoni är en viktig del av det hela. Sen vet jag inte om det kan vara så också att domarna har en lite högre toleransnivå vad det gäller de här struliga situationerna så att säga. För det var en del, några sådana igår också. Det var ju bland annat en där...
Ja, det var ju lite bråk i slut, eller bråk var det inte, men det var skärmytsling i slutet.
Cornelius fick en smäll i nära eget mål, visst var det så?
Ja, jag tänkte mer på den som var precis i slutet, alltså vid Norrköpings mål. Jag kommer inte ihåg vilka som var inblandade riktigt, men det var ju så... Många spelare, men det finns nog en generellt högre tolerans. Ja,
för det var den situationen när Cornelius, att han fick en knuff i ryggen vid eget mål och så får en massa spelare dit. Men domare Lådebäck valde att bara varna den spelaren som hade knuffat från början, som hade orsakat det hela så att säga.
Det som domarna också tyvärr har en oerhört stor tolerans för är ju när målvakten håller bollen i händerna. Johan Dahlin, han borde ha fått både 1 och 2 varningar redan den här säsongen. Det är ju... Ja, det är många sekunder. Ja.
Han hade faktiskt en mot IFK Göteborg borta. Den tog väldigt lång tid på sig och publiken började bua. Där han faktiskt sträckte upp handen och bad om ursäkt till IFK Göteborgs publik. För han hade rört till det. Han tänkte först göra någonting och sen så bytte han och gör något annat. Och kom på sig själv och bad om ursäkt till hemmaklacken för att han... Ja.
Alltså det är kanske inte i sig, då är ju bollen i spel så att det är inte frågan om varning där utan det är ju frågan om indirekt frispark. Mm. Så jag tar tillbaka varningskravet.
Ja, men jag kan hålla med dig att, och jag har sagt det tidigare, jag tycker det är tröstlöst. Jag såg det faktiskt, det måste ha varit i Rosengårds dammatch. Dammatcherna brukade sällan vara något liknande. Men där var ett tillfälle där alltså, det rörde sig om säkert 20 sekunder att målvakten höll bollen i händerna. Jag överdriver inte. Och alltså det är ett ofog. Alltså antingen får man ju ändra regeln eller så får man ju faktiskt börja döma efter den. För det är väldigt enkelt.
Det senare känns ju som det enklaste.
Ja, och det är väldigt enkelt att ändra ett beteende. För att vet du att du blir bestraffad så kommer du göra det av med bollen tidigare.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då tänker jag att vi ska blicka framåt till att börja med genom att blicka bakåt. För senast som MFF inledde Allsvenskan med 4 raka segrar, när var det?
2012 var det?
14.
Innan det var det 2012.
Ja, det var det. Ja. Ni vet den där smått magiska, MFF-magiska våren när publiken fick se både Marcus Rosenberg och Guillermo Molins tillsammans. Det var ju inte en så lång period.
Ja, var det inte då Ekrem också?
Nej, han kommer senare.
Är det senare?
Mm. Ja, han var inte med då.
Inte 14.
Nej, han kom 15 kanske. Eller ännu senare. Ja, ja. Glöm det.
När Hammarby då kommer på besök till Malmö på Valborg så jagar MFF femte raka. Och vet ni när det hände senast? Att de inledde allsvenskan med fem raka vinster.
Tänk att det vet jag. Tidigt 1950-tal.
Ja.
Kan det ha varit 51-52?
Ja, det är helt rätt. Visst. I alla fall vad jag har kunnat hitta.
Ja, tycker jag att man som sportjournalist ska kunna.
Men vad gäller
nu räknar ni in segern mot Hammarby också?
Om det skulle bli.
Nej, men det är liksom...
Då vann man 6 raka matcher tror jag.
Ja, precis. Det står här också. I mina anteckningar, så det är rätt. Vad gäller matchen mot Hammarby så vill jag då börja med att fråga om Anders Christiansens uttåg i minut 58 mot Norrköping. Mm. Är det ett bekymmer för MFF?
Ja. Det är klart att det är när den bästa spelaren måste gå ut. MFF hade en liten dipp när han hade gått ut, men de hämtade sig ganska snabbt.
Vad sa Rydström om detta? Han sa någonting?
Ja, han sa så här, jag skrev faktiskt ner det. Så jag tänkte, jag fick inte med det i någon text, så jag tänkte jag tar med det hit istället. Rydström sa så här, han har ju inte tränat så mycket i veckan, han har varit trött i en baksida lår, förutsätter jag att det är. Tanken var att han skulle spela 60 minuter. Det var lite förutbestämt. Jag vill inte riskera någonting med honom, sa Rydström. Och sen mellan raderna så lät det väl som att det var kanske 50-50 mot Hammarby på söndag då. MFF har ju med start på söndag 3 matcher fram till nästa söndag. Det är Hammarby söndag, Varberg torsdag och sen AIK söndagen därpå. Det känns ju inte som att Anders Christiansen spelar alla de 3 matcherna 90 minuter. Det kan ju vara så att, de löser honom i 60 minuter mot Hammarby och sen så står han över Varberg. Zeidan behöver ju också få sin speltid. En start mot Varberg hade väl kanske varit rimligt att han fick. Och sen AC tillbaka då mot AIK.
Jag tror om det är sådär lite 50-50-läge så tror jag inte man spelar AC, för att riskerna med just baksida lår och om du liksom börjar ha känningar och är trött i muskler, vet man att musklerna oftast går sönder lättare. Så att,
men det är ju precis det här är ju kanske ett sånt läge där MFF inte ska titta då på så som jag gjorde nu då, att det är Hammarby kanske nu är det tabellmässigt är det ju inte ett toppmöte, men ett förmodat toppmöte eller vad man ska säga då, att man faktiskt skiter och tittar på sånt och ser till vad spelaren behöver just nu och behöver han vila, så får man ju resonera så som att 3 poäng mot Hammarby är lika mycket värda som 3 poäng mot Varberg.
Just nu är det ju så också i och med att tabellen ser ut som den gör. Det hade varit annorlunda om Hammarby hade varit 3 poäng före Malmö. Även om det är tidigt på säsongen så hade det liksom varit mer 6 poängsmatch över det hela än vad det är nu.
Hammarby har ju hittills vunnit hemma, ganska klart, och förlorat borta, ganska klart. Finns det något som talar för att den trenden kommer att brytas i Malmö?
Ja, det är ju att de 3 senaste matcherna mellan de här lagen har slutat 0-0. Om det skulle betyda någonting inför denna matchen, att den här trenden fortsätter. Men jag kikade lite på hur de här matcherna har gått mellan klubbarna. Hammarby har inte vunnit i Malmö sedan 2008. Var de visserligen ur högsta serien 2010-2014 då, men sedan dess har MFF vunnit och gjort 3 mål eller fler. Alltså fram till, det blir rörigt här för lyssnarna, det är 0-0 i fjol, men innan dess hade Malmö vunnit och gjort 3 mål eller fler alla gånger utom en. Så att det är en hemmamatch som Malmö FF har haft väldigt lätt för de senaste åren.
Ja, det är mycket som talar för att MFF hemma med det, så som det ser ut mot Norrköping som ändå har gjort en bra start, så kan jag mycket väl tänka mig att MFF ångar på även mot Hammarby.
Hammarby har ju haft under Cifuentes ganska stora problem med topplag i fjol. Så,
och gräs. Ja,
ja precis. Men de vann varken mot AIK, Malmö, Häcken eller Djurgården i fjol. Faktiskt kryssar man alla de totalt 8 matcherna utom en då mot Djurgården. Den förlorar man. Och i år har man inlett med 0-2 mot mot AIK och 1-3 då mot Häcken. Så att det där ser ju ut att hålla i sig.
Det känns ju också som ett lag som skiljer sig ganska mycket från förra årets.
Mm.
Det har vi ju pratat om tidigare, men det är många tongivande spelare som spelare som var tongivande som inte längre är kvar.
Mm. Det känns ju spontant inte som, det här kan ju säkert växa ihop sig under säsongen och så vidare, och de lär väl stärka upp under sommaren för att det finns pengar i föreningen liksom, men de känns ju inte lika starka som de
var. Ja, det är ju uppsidan av att bli av med spelare. Mm. Att man får pengar att värva för.
Precis.
Nej, men Hammarby är ju inte välkänt för att vara superstabilt heller, så att det är långt mellan SM-gulden.
Precis. Och Jesper Jansson kan ju, jag menar, hittar vi kanske några gamla MFF-spelare och värva in här i sommar. Vilka som finns. Han har ju haft den vana nu ett tag. Totalt 10 stycken före detta MFF-spelare har han värvat till Hammarby som sportchef.
Det är bra jobbat ändå.
Det är ganska bra jobbat.
Vilka blir nycklarna för MFF i den här matchen då?
Nej, egentligen att kunna hålla samma nivå som innan skulle jag säga. Att framförallt då att kunna behålla det stabila försvarsspelet och inte göra misstag. Och inte släppa till på fasta situationer. Utan kan man hålla rent där så tror jag att man gör något mål framåt också.
Och Hammarby vill ju förstås inte inleda allsvenskan med 3 förluster på de 5 första matcherna. Och det är ju liksom det sitter ju där någonstans i bakhuvudet, och det är ju någonting som MFF behöver utnyttja, och där vill man ju se det här gå på strupen fotbollen igen då, att man kastar sig över matchen och försöker trycka ner Hammarby så fort det går, och det antar jag är den matchplanen man kommer ha också.
Det var allt för den här gången. Vi återkommer efter matchen mot Hammarby, lär det väl bli, mellan Hammarby och Varberg, tror jag. Det känns rimligt. Det här har varit avsnitt nummer 319 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!